Hej och välkommen till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Jag heter Katarina Andersson. Matcha, chatta och träffas. Det finns ett före och ett efter Tinder. Det påstår i alla fall en av våra gäster i podden idag, som också har experimenterat med olika Tinder-profiler. Och ni ska strax få veta hur det gick. För det här ska ju handla om Tinder. Och är den populära dating-appen en revolutionerande innovation som får oss att dejta mer fördomsfritt? Eller kryper vi tvärtom tillbaka in i grottstadiet när det gäller våra datingbeteenden på den här tjänsten? Det finns faktiskt forskning som visar på båda två, och det gör ju det hela väldigt spännande. Eller hur, Susanne Larsdotter? Hej!
Hej!
Du är ju Sexpoddens egen sexolog och expert. Och du ska vara med och prata Tinder idag.
Det ska jag göra.
Och vid din sida är vår alldeles speciella gäst Kristoffer Ahlström, författare och journalist som har nätdejtat sedan Lunarstorm.
Absolut.
Varmt välkommen hit till dig också.
Tack så mycket.
Hur ser din relation ut idag? Är du ute och swipar mycket på Tinder?
Nej, alltså du vet, man brukar prata om så här att om man umgås med rökare så får man säga, är man en passiv rökare. Jag är en passiv tindrare, kan man säga. Jag har många vänner som gör det, men dessvärre så lever jag en lycklig relation sedan 5 år tillbaka. Så jag liksom, det var precis innan Tinder, ja, blir allmän god.
Nej, du missade Tinder-tåget.
Ja, eller slapp det, jag vet inte. Helt beroende på hur man ser det.
Men passiv tindrare tycker jag är ett fint ord.
Ja,
det är ett bra begrepp.
Och ibland får man även vara med finger bokstavligt talat i spelet och swipa lite för att se hur det känns. Och
Någon kanske lämnar över telefonen då för att du ska liksom känna efter som deras vän och så.
Ja, det blir lite så att jag blir ställföreträdande dem.
När
jag
de får inte liksom orkar.
Nej, precis. Jag får leva deras liv ett par sekunder. Precis.
Hela det här avsnittet ska vi grotta ner oss i Tinder. Susanne, vad vet vi om Tinder?
Ja, för de som inte har en aning om vad Tinder är, så är det alltså en app. En app som lanserades 12 september 2012. Så den har alltså bara funnits i 5 år, vilket man inte kanske kan tro.
Nej, verkligen inte.
Idag finns i alla fall Tinder i 196 länder, så att folk över hela världen swipar. Det är faktiskt så att det sker 1,6 miljarder swipes per dag, och Tinder genererar 1 miljon date i världen.
1 miljon dejter i veckan?
Ja.
Ja, det är inte dåligt. Eller vad tänker du, Kristoffer?
Ja, det låter stressigt.
Vi kan också berätta att Tinder kommer bli ytterligare mer en del av populärkulturen. Det är väl du intresserad av, för du är ju kulturjournalist, Kristoffer.
Ja,
det ska nämligen komma en tv-serie om Tinder som ska gå på YouTube, på YouTube-kanalen Red. Det ser vi fram emot. Och sen, Susanne, så har ju också Tinder skapat en hel del nya ord. Vi sa ju just här att man tindrar. Precis som man googlar då, så har det blivit ett verb av det där. Och andra begrepp som att ghosta. Kristoffer, vad betyder det?
Ja, det är helt enkelt att man går upp i rök.
Ja!
Som ett spöke. Man bara försvinner helt enkelt efter en dejt eller så. Att man bara, ja, man har fått ut sitt och så... Ja, poff, som man
poff,
borta.
Försvinner. Mm. Det har till och med du då som passiv tindrare fått med dig i alla fall. Ja. Men som kulturjournalist, Kristoffer, är Tinder ett kulturfenomen, skulle du säga?
I allra högsta grad. Om man liksom i ordet kultur lägger in alltså vad ett samhälles beteenden, ett samhälles språk och uttryck, så tror jag, du ska verkligen säga att Tinder har förändrat mycket av det där. Som du nämnde, liksom att swipa, det var ju ingenting man sa. Man sa kanske scrolla förut, men det är inte samma sak. Men swipa är verkligen Tinder, en knutet verb. Du har, som du sa, att tindra. Varje ny app eller sajt måste ju vara liksom verbkompatibel. Till exempel Wikipedia är värdelös. Det finns inte att man wikiar, kan man inte säga. Utan där är ju Tinder verkligen varit ute. Och då ghosta, som sagt. Så att, och även inte minst hur vi interagerar i och söker nya relationer och träffar nya människor, har det ju verkligen varit liksom den absolut största vändpunkten på flera år, ska jag säga.
Mm. Vi ska prata mer om det där, men först så ska vi lyssna på hur det lät när en tjej som jag kallar för Tinder Siri, som jag träffade för en intervju, gick på sin allra första Tinder-dejt.
Alltså det här var ändå typ 1,5 år sedan. Då tyckte jag ändå att det var ganska soft på Tinder. Och då tyckte jag det var så himla kul för att det var så här. Allting var nytt, det var massa snygga killar. Och då var också killarna ganska snygga. För sen har det bara gått ut för det sen dess. Alltså. Men då gick jag på en Tinder-dejt. Min kille som hade lite gemensamma bekanta till mig. Och det gick ju skitbra. Det var ju värsta, jag var ju så svinnervös. Och innan jag skulle gå på den här dejten så rökte jag. Då köpte jag så här tutti frutti. 80 cig av misstag. Så jag gick runt, för vi skulle ses på folkbaren, så jag gick runt hela kvarteret, så rökte jag så här 3 cig innan vi skulle ses. Och sen när jag gick in så skulle vi dricka kava. Och då hade jag ju rökt så här, så nick och kick. Så jag kunde liksom inte hålla vinglaset. Så jag var tvungen att hålla vinglaset med 2 händer. Och skämde så jävla mycket för det. Det var så här, åh nej, nu tror han att jag är jättenervös. Vilket jag också var. Men jag var liksom extra nervös. Men sen gick det jättebra. Vi dejtade ju typ 10 månader efter det.
Tinder-Siri alltså. Vad tänkte du om det där, Kristoffer? Lät det trevligt?
Ja, absolut. Det är väl så här, om man inte upplever pirr och obehag, då är det liksom inte riktigt någon spänning i det heller, kan jag känna. Så sen kan jag känna igen det där. Min taktik var alltid att så här, dricka 1 eller 2 snabba öl innan, för att få liksom det här första lugnet ut i kroppen. Så att det där med att röka snabba cigg, det kan jag liksom på något sätt relatera till. Sen var det inte alltid bra, för att man är ju inte alltid den snabbaste hjärnan efter det. Men...
Nej. Vad tänker du, Susanna? Är det här någonting som har blivit svårare just för att man, när man väl då ska träffas i köttet så att säga, så kommer du inte av sig själv, utan då är det alltid den där väntan vid en bardisk, vid ett kafébord eller whatever. Att det kan bli jobbigare just där i det där mötet i köttet.
Jag tror knappast det. Vi har träffats genom andra mötesplatser. Jag menar, dating på 1800-talet. Men tidigare var ju ändå så där att man kunde kontakta annonser. Så att vi har ju behövt träffas ut i den offentliga miljön ändå. Så att skillnaden kanske inte är så jättestor.
Mm. Hörrni, jag har träffat fler tindrare. En erfaren en som heter Mattias. Vi kan väl lyssna på honom också.
Jag är ju väldigt positiv. Först och främst så har ju Tinder betytt oerhört mycket för nätdatingen. Jag höll ju på lite innan Tinder då. Och då var det ju... Det fanns sajter som Maisley och Happy Pancake. Det var de som jag var på då. Och de var extremt könsstereotypa. Alltså då fick man mejla till vem som helst. Och då vet jag då att som tjej som var hyfsat snygg så fick man oerhörda mängder mejl. Alltså om du var inloggad hyfsat mycket och hade hyfsat bra bilder så kunde du få 100 mejl om dagen utan vidare. 150. Och ganska många av dem var så här, hej, hallå, läget, vill du knulla? Alltså en flodvåg av ointressanta mejl. Och om jag då som man ville liksom tränga igenom det där, så var det ett hopplöst projekt. Och ofta fick man lägga ner rätt mycket tid på att skriva något mejl utan att ens veta om det fanns någon slags intresse från andra sidan. Nu när Tinder kom, så förändrades det där över natt, för plötsligt så var man ju helt jämställda. Det var ju inte, båda sidorna swipade, och så är det först när man har matchat, vilket kräver ett initiativ från båda hållen, som man kan kontakta varandra. Och när man gör det så vet man att det finns en potential, liksom någon slags ömsesidigt intresse. Och det är ju mycket mer jämställt, mycket roligare, och plus att det är chatt och inte mejl, alltså det är korta, snabba växlingar istället för de här mejlen man kunde sitta och skriva för. Så Tinder, alltså nätdating är ju verkligen före och efter Tinder.
Ja, före och efter Tinder pratar Tinder Mattias om här, Sus. Alltså, är det här en innovation? Är det här någonting som man då har byggt in i tekniken som faktiskt gör det enklare att närma oss varandra?
Ja, men det är klart att det har blivit mycket mer effektivt och det går snabbare att dejta nu. Du behöver ju lägga ner en mycket lägre grad av ansträngning än vad du behövde tidigare. Ja, men när jag pratade om det här lite mer stenålderssättet att ha kontakt, då kunde man ju ibland behöva skriva in till en tidningsredaktion som sen la breven och skickade dem hem till dig. Och sen liksom, ja, det var ju en väldigt lång process. Nu går ju allting bara genom ett klick, verkligen.
Mm. Det där vill jag prata mer om. Jag tänkte bara den här jämställdhetsgrejen, Kristoffer. Tänkte du på det? Du var ju med på Lunarstormtiden och dejtade där. Då fanns ju inte den här jämställdhetsgrejen att någon måste ha sagt ja till dig och du har sagt ja till dem och sen kan man börja chatta.
Nej, man kunde ju höra av sig till vem man ville. Vilket, jag vet inte, jag kan på något sätt känna att det fanns en demokratisering redan i nätdejtingen till skillnad från hur det var på, man säger, kroglivet. För i kroglivet så blir det så uppenbart att då är liksom fysisk attraktion är det första och ofta det enda som gäller. Liksom. Och att då ha modet att gå fram till en främling och börja starta en konversation och så vidare.
Men du är väl rätt snygg och lång, så ja, du är väl inte så svårt för dig där i kroglivet?
Ja, eller? Men jag hade länge en uppfattning om mig själv som lite så här utseendemässigt utmanad, eller vad man säger. Nej, men det är min självkänsla, behöver jag inte gå in på nu. Men eftersom jag är en skrivande människa, så har alltid varit liksom, språket har liksom varit mitt sätt att utmärka mig. Och då tyckte jag att det var väldigt skönt när de här dating-sajterna kom, för då var det verkligen språket som var. Det var liksom hur man presenterade sig, hur man tog kontakt med någon, det var liksom hur pass finurlig man kunde vara i en formulering och så vidare. Och det kändes liksom väldigt som att nu får vi äntligen en chans, vi andra liksom.
Vi nördar.
Ja, men lite så, som aldrig vågar sig fram till tjejerna på krogen.
Så där var du verkligen lite kung då i den här världen?
Ja, absolut. Mm. Jag hade bättre möjligheter där än vad jag hade i verkliga livet.
Men på den här tiden när du började, var det okej att nätdejta? För nu är det absolut inga problem att säga att jag har en profil på Tinder eller
ja,
så.
Nej, det var ju absolut tabu. Det var liksom socialt stigmat av Guds nåde. Det var jättemycket så att nätdejta var just verkligen för de som inte hade någon lycka på krogen. Och det kan väl i någon mån stämma, men jag såg det snarare som så här, visst, jag gjorde det i skymundan och kanske inte berättade för alla, och det var lite pinsamt när så här, i alla fall de första förhållanden man hade, folk frågade om man träffas, ja men vi sågs på spray date och det så här, men gud, det är ju så accepterat nu, så på så sätt är det väl bra liksom, att allt vad gäller digitaliseringen breder ut sig i samhället och liksom normaliserar sånt som såg som liksom, ja, något som avarten höll på med förut.
Hur gick du tillväga då? De här fina meddelanden eller mejlen som du skrev, hur lät de?
Alltså de var ju alltid anpassade, för att varje person hade ju sin personliga sida med liksom en presentation som man skriver, och då var det liksom så här, man, ja men lite som Sus var inne på förut med liksom kontaktannonser, man utgår från vilka intressen som finns och vad man kan ha gemensamt, och det var också det jag menar att man synkar med personlighetsmässigt då. Det var liksom snarare så här, okej, den här personen skulle jag kunna komma överens med för att vi gillar åtminstone liknande kulturverk och så vidare. Och sen ja, utgick man från det och försökte skriva någonting så att man dels kunde visa att man liksom var på samma våglängd, men kanske även att man kunde tillföra något nytt. Så att det var liksom väldigt mycket så här, nu låter det väldigt mekaniskt, men vad har vi gemensamt? Vad kan jag tillföra till den här ekvationen? Ja, lite så. Så det var liksom, man var ganska anpasslig efter person och situation.
Mm. Minns du, vi pratade ju här, så pratade du om snabbt det går. Minns du hur snabbt det gick innan du fick en hookup liksom? Alltså, höll man på att mejla länge?
Ja, ja, gud ja. Det var verkligen som så här viktorianska romaner där man ger ett brev till en springare som får springa iväg och liksom lämna på en gård ett par mil därifrån. Nej, men det var väl två, tre veckor kunde ske liksom, och då var det nästan daglig kontakt fram till dess, men 2-3 veckor fram till första dejten liksom.
Är det något vi ser som ett beteendemönster som har förändrats, så att vi pratade med varandra online ganska länge tidigare, och med Tinder så träffas man snabbare i köttet?
Ja, men alltså, det finns ju idag tekniska lösningar som gör att vi får de här väldigt snabba kontakterna, och det är liksom upplagt på ett annat sätt att man kan få de här snabba kontakterna. Sen vet vi också att det är inte bara de snabba sexuella mötena, utan man kan också chatta vidare i de här olika apparna eller på dating-sajterna också. Så att vi ska inte tro att alla bara träffas på en gång, utan det finns, men så finns det ju lite olika appar och olika sajter som har lite olika approach. Jag menar, jag som har jobbat väldigt mycket med HBTQ och MSM, Grindr till exempel är ju en app där det är mer tänkt att man ska träffas snabbt och kanske för en sexuellt möte, medan det finns andra dating-sajter som kanske har en lite mer romantisk approach där man ska prata lite längre tid innan man ses.
Vad betyder MSM förresten?
Män som har sex med män.
Ah, okej. Okay. Det kanske du visste, Kristoffer.
Nej, det känner inte.
Ja. Då har vi blivit lite folkbildade här. Mm. Men du, jag tänker så här, när ni höll på då så länge, i 2 veckor, blir det inte en väldig uppförsbacke sen när man väl skulle ses? Alltså när man håller på att prata,
ja,
så länge.
Ja, absolut. Ja, berg skulle man kunna säga, med sådana här backe. Man gick upp för en backe och så kom man ner för ett berg. Nej, men det var absolut, för att det var också så här, eftersom vår kontakt då hade liksom etablerats på något slags, jag menar, ska säga, själsligt plan. Vi var liksom så här, vi ses eftersom vi har de här gemensamma värderingarna och vi tycker liksom det här är spännande bara två. Och så fortsätter man prata ut efter de förutsättningarna, så blir det liksom ganska djupa samtal ganska snabbt. Och de djupa samtalen kan liksom växa till någonting som är att man liksom nästan börjar ge varandra stora löften om så här, och det blir, eller outtalat i alla fall, att när vi två ses då kommer vi vara två själsfränder, för vi är liksom verkligen gått igenom allt det här, pratat om allt det här, vi har verkligen tagit upp de stora frågorna. Och så ses man på en dejt och sen, ja, då ska man liksom så här börja fråga, hur var din dag? Jaha, var det svårt att hitta hit? Har du varit här förut? Och så liksom, då man är så här i kallpratet, och hur går man från liksom kallpratet tillbaka till det här liksom jättedjuplodande, själsuttömmande samtal de hade innan. Det är en svår utmaning, det var det.
Känner du igen det, Sus?
Ja, men jag känner så precis så där igen det när man har dejtat via nätet. Det är för att jag har också samma erfarenhet, att man går så djupgående, och i och med att nätet också ger den här en viss distans, så kan du komma väldigt ner på ett väldigt djupt plan och prata om väldigt intima detaljer, och sen ska man ses in real life. Man kanske till och med haft cybersex liksom redan innan man ses, och sen så ska man hämta igen det. Å andra sidan tycker jag att när man väl har gjort det, så har man faktiskt avverkat en viss sträcka, så att man har ju ändå lärt känna varandra. Men vad jag känner igen den där, att komma över den där pucken. Men å andra sidan, när du väl har kommit över, då har du gjort några kilometer redan.
Mm. Absolut, men det är också intressant, för så här, även om man har haft det där jättebra samtalet och sen eller mejlandet, och så möts man och sen inser man att det finns det abstrakta som är kemi, liksom att man har G, som det heter, bra G, och ibland så har man inte. Jag var med om en dejt om det liksom verkligen har gått så här, jag tror till och med vi hade pratat om sex och liksom sexuella preferenser, hur man väl når dit, jättesvårt, men hur fast är man där. Och sen sågs vi, och då var det liksom så...
Vad var detta någonstans?
Vart
sågs någonstans? Ni? Ja, men det var ett romantiskt ställe och allting.
Det var ute i naturen. Får man dra sig en slutsats vad jag hade för tankar kring det? Nej, men det var på Stora Essingen. För jag bodde där på den tiden, och det var liksom... Solen går ner i väst, så det var liksom solnedgångsläge och sådär. Så
hade du tänkt på det också, att träffas just för den tiden då, så att ni skulle stå där i solnedgången?
Nej, det var mest bara för att det var efter jobbet. Men det var, solnedgången var en fin bonus från Gud. Men ja, och då sitter man där och sen har man det samtalet och det lossnar liksom aldrig riktigt, och efter ett tag känner man så här, nej, men det kanske liksom, det, man får bara skriva upp det här som en förlust och sen får man liksom släppa det. Så att, då skulle vi båda därifrån och vi åkte på samma buss och det var så jättekonstig stämning efteråt, för så här, jag kände ju att jag nästan ville distansera mig, just att man inte skulle bygga upp förväntningar eller så här, eller krysta fram att vi ska ses igen. Och då blir det också så konstigt, för att när jag väl skulle av så hamnar man i den här, okej, ska vi ses igen? Ska vi kramas? Hur ska vi säga? Så att jag låtsas ha bråttom, att jag liksom nästan kastar mig ut genom dörren och snubblar utifrån och typ vinkar från andra sidan fönstret. Så att, ja, det var väldigt så här magplask då, och då var liksom, det var avslutningen på någonting där vi liksom hade pratat om, ja, om Gud finns, varför världen då så ond? Den nivån, ja.
Ja, men du har också varit inne på det här med snabbheten i Tinder. Mm. Vad tänker du om snabbheten i Tinder?
Jag har en vän som heter Niklas som har liksom, han är väldigt snabb i avtrycka fingret. Han kan liksom swipa, jag tror det är 200 personer på en minut, borde rimligtvis. Ja, mer än 3 personer i sekunden. Och det säger ju någonting om det här liksom fabriksmässiga, nästan, det är liksom en, man ska blanda metaforer nu, men det är en tät bombmatta man lägger ut liksom, och hoppas att man prickar tillräckligt många offer, eller vad man säger. Och då blir det så här, då blir det också, det hörs ju ordet när jag använder fabriksmässigt, vart jag var på väg där liksom. Det blir verkligen så här ett nästan kliniskt och maskinellt sätt att liksom bara försöka fånga in så många som möjligt. Och det gör ju också så här, det är ju den klassiska tillgång och efterfrågan marknadslagen, att ju fler desto mindre värde på var och en, så att säga. Och det är ju många som har vittnat om det här liksom, tomheten man känner för att det är bara ytlig kontakt och så. Men jag tror också, ska man problematisera och nyansera, så är det väl där upp till hur var och en använder tekniken. Men jag menar, de som vill ha snabba hookups kan väl ha det och sen fylla tomhetskänslan uppstår med ännu fler snabba hookups, och sen får man se vad som händer efter det.
Vad tänker du, Sus?
Ja, men jag tänker precis det som Kristoffer säger. Alltså, jag har läst ganska mycket av sociologen Sigmund Bauman som pratar om den här, att vi lever i ett konsumtionssamhälle och att vi agerar som konsumenter och varor i den här kulturen, och att vi hela tiden måste också marknadsföra oss som en väldigt bra vara som då blir attraktiv och att flera ska vilja köpa den här varan. Och Sigmund Bauman pratar ju om att vi lever i det här postmoderna samhället där det finns ingenting som är för hela livet. Det här med att vigsellöften, att vi ska dela livet till döden skiljer oss åt, det är inte aktuellt längre. Vi delar livet så länge det känns bra idag, och sen är det över.
Jag tror det var jättelätt att lova tills döde skiljer sig åt på den tiden. Livslängden var 35 år också. Nu lever vi till 120, då liksom det ställer ett högre krav på människan, tror jag.
Ja, men så är det ju. Det är ju också en fördel att vi behöver inte hänga ihop för att vi har en gård tillsammans. Så att, jag som kvinna behöver försörjas eller sådär också. Så det finns ju naturligtvis jättestora fördelar. Men det är ju också lite intressant med den här konsumtionskulturen som man också skulle kunna säga att Tinder är en del av.
Men är det inte någonting positivt med det också? För jag tänker när man blir exponerad för så oerhört mycket olika människor som man kanske inte skulle bli, till exempel om man bor i en ganska homogen stad, då är det ju väldigt lätt att träffa folk i samma klass, i samma grupp. Hur ser det ut där? Har vi lärt oss att dejta mycket mer över klassgränser och etniska gränser och sådär? Eller lärt oss att Tinder lätt i det?
Det där är ju en jätteintressant fråga verkligen. Och forskningen säger lite olika. Jag har tittat på lite olika forskningsstudier där en säger att det här har varit väldigt positivt. Vi dejtar över gränser som vi kanske annars inte har passerat. Och det handlar om att vi tidigare så kanske vi dejtade kollegor eller vänners vänner eller de som har gått samma skola som oss eller så där, så att vi har rört oss in i ett ganska litet nätverk. Och nu har vi helt plötsligt möjligheter att dejta mycket bredare. Och då finns det en amerikansk forskningsstudie som just säger också att interracial dating har liksom ökat och att det finns större möjligheter att träffa någon som kanske inte skulle ha dejtat annars. Samtidigt som det finns andra studier som visar att det finns ganska mycket rasistiska strukturer i dejtandet också. Att vissa personer väljer bort andra på grund av etnicitet eller hudfärg eller klassförakt eller andra såna här saker. Så att jag tror att det är en mångfacetterad bild som finns där och att det finns både för- och nackdelar.
Mm. Och en annan undersökning som vi tittade på visade just det att vi går tillbaka lite till grottstadiet när vi dejtar. Alltså att kvinnor då för länge sedan traditionellt letade upp män som kunde ge dem trygghet och de hade pengar och då, det var det bästa kapet. Så. Det är en gammal struktur som vi kanske inte behöver följa idag egentligen. Så här. Men att den studien visade just att det var precis så som kvinnor valde män. Skulle du stå det då, Kristoffer? Årsinkomst? Ja, 500 000.
Okej, jag tror om jag skulle behöva slå ner någon annan, om det var som den beskyddade delen jag skulle behöva stå för. Nej, jag tror snarare att internet har gjort under för mitt värde på marknaden, ska jag säga. Just eftersom, är man lite blyg och sådär så är det väldigt tacksamt att man åtminstone den inledande kontakten kan göras liksom via digitala hjälpmedel. Så på så sätt, återigen som jag var inne på förut, så är det ju en demokratisering och sen kan man ju liksom, jag kan också i vissa fall tycka att man sänker kraven på hur man tar kontakt med och upprätthåller kontakt, att man sänker det. Det är bara lite väl lågt. Det fanns ju ett klassiskt reportage i tidskriften Vanity Fair om Tinder när det var liksom, när den stora boomen kom, där det visade sig att folk fick ligga utan att behöva se en enda sak, utan de skickade bara små emojis på liksom urglas och pizzabitar och det var liksom direkt för att de såg snygga ut, så då behövde de inte ens kunna liksom föra ett begripligt samtal, utan det var pizza, öl och sen
lådman. Vad tänker du som kulturskribent och spanare på en sån sak?
Som spanare tycker jag att det är ett väldigt intressant fenomen, för det är verkligen, då har ju Tinder tagit det hela vägen tillbaka till krogragget. Det vill säga en snygg person men kanske så brusad så att hen inte kan liksom formulera sig. Ja, det är exakt samma sak nästan. Det är mat, öl, sex. Ja. Så på så sätt så tycker jag att det är så ur liksom mitt yrkesperspektiv tycker jag är superintressant vad det här gör med människor och hur vi väljer att använda teknik för att liksom umgås med andra. Det tycker jag är...
Vi pratar med emojis som gråtskrattar kanske. Mm.
Ja, och det är ju också lustigt hur liksom tekniken har förändrat vårt sätt att prata med varandra. Så 2015 var ju årets ord enligt Oxford Dictionary i England då, var ju gråtskratt-emojin. Och det är också den mest använda emojin av alla. Och
det, vilken är det nu igen då?
Det är den som skrattar så den gråter.
Ja, det bara skvätter.
Det sprutar så här blåa tårar ur liksom ögonvråna på skrattande.
Och den var den mest använda?
Ja, och det är så roligt för att om man ser på de mest använda ansiktsuttrycken vi har till vardags, alltså i verkligheten, så... När jag grät senast, det måste ju varit typ när jag var 11.
Jag lyssnade på Sexpodden.
Ja, eller när jag såg Nakna pistolen 2,5 när jag var 11 år gammal. Så Det är liksom, det är jättelustigt, men det säger väl någonting om så här, teknikens sätt att förlösa våra känslor, är liksom vara ställföreträdare för våra känslor, precis som ja, Tinder liksom underlättar vårt sätt att hooka upp, så underlättar emojis och sätt att kommunicera.
Mm. Det här är så spännande att prata om, tycker jag. Men också att den här forskningen som vi pratar om, Sus, den är över hela fältet. En studie säger si och en säger så. Handlar det om att Tinder är så oerhört nytt? Det är ju en femåring vi snackar om här. Att man inte riktigt har hittat rätt i studierna. Och när kommer vi få dem?
Alltså jag tror att det är mer mångfacetterat. Jag tror att det finns både och verkligen. Att det är säkert flera som får möjlighet att dejta över de här gränserna. Och samtidigt så finns de gamla rasistiska strukturerna kvar. Så att jag tror att det snarare i bilden är mångfacetterat. Det ser ut på väldigt många olika sätt.
Mm. Hörrni, Tinder bygger på ett matchningssystem och vilka profiler som får hög eller låg rankning, det bestämmer algoritmerna. Och vår erfarne tindrare Mattias experimenterar med sin Tinder-profil för att ta reda på hur man kan maxa sin utdelning på Tinder. Lyssna här på vad han säger.
Någonting som man vet, det är att när någon är ny på Tinder så har man en, på det kallas det för noob boost. Och det är för att man ska bli hooked på Tinder. Så när man, alltså första tiden på Tinder så rasar in matcha. Det är ju för att man ska liksom få första fixen direkt och känna shit, det här är fantastiskt. På min gamla profil så har jag en text som väl jag tycker är ganska mycket mig och som är ganska, alltså med Tinder mot mätt ganska lång och vad ska man säga, lite konstnärlig, akademisk kanske. Den är tänkt lite som ett lackmustest, att om man gillar den så gillar man mig, så tänker jag. Och så på den nya så skrev jag ganska kort, eller väldigt kort text. Jag skrev bara 1,82 i högklackat. Alltså på Tinder så är det någon slags besatthet i hur lång man ska vara. Det är liksom en återkommande punkt i många presentationer. Och då tänkte jag plocka upp det och göra ett litet skämt av det. Jag har inte fördjupat mig så mycket i detta, men det finns någon slags så här intern ranking i Tinder, har jag förstått då. Där varje profil har fått en poäng mellan kanske i deras system, kanske låt säga 0 och 10. Som är ett mått på hur attraktiv man är i Tinder-mått mätt. Och den används då för att matcha. Så att, liksom personer som är 8 år då kanske matchas med 6 år till 9 år eller sådär. Och det är ju, jag antar att deras tanke är att optimera matchandet. Så att man liksom, ska man säga, spelar i sin egen liga. Och det jag insåg det var att min gamla profil nog var ganska högt rankad. För att den nya profilen, det flöde som dök upp i kortleken var liksom objektivt sett för personer som inte var lika snygga.
Tinder Mattias här om algoritmernas kraft. Vad tänker ni om det här som han pratar om?
Jag tänker direkt på det som Susfin med Sigmund Baumans sociologiska teorier, att det är ju verkligen så här, man poängsätts på en skala efter hur liksom attraktiv man är som produkt och vara på en marknad. Det är väldigt, väldigt marknadsekonomiskt sätt att se på kärlek. Säga.
För att spela i sin egen liga. Mm. Kanske effektivt. Vad tänker du, Susfin?
Ja, men jag tänker nog lite likadant, och sen så typ blev jag väldigt personlig och tänkte så här, fan, jag är nog inte mer än en etta. Mm.
Men jag tänker också att visst är det spännande att man kan experimentera med en profil, skriva en profil med en väldigt lång text och en där det bara är en kul kort text och sen se hur det faller ut i olika matchningar. Det är ganska spännande.
Apropå det här med gamla dating-site-tiden så jag jobbade på en tidning en gång där vi gjorde ett experiment då, liksom det dating-sajten var ganska nya, där vi skapade 4 olika arketyper. Det var liksom konstnären, det var sexatleten, det var liksom affärspersonen. Och så gjorde vi liksom en manlig och en kvinnlig version. Och sen bara skulle se hur de mottogs av liksom användarna. Och just vad gäller den här personen som skulle vara den sexiga, då var det så här, kvinnan fick på en dag, eller ett dygn fick hon 300 mejl med liksom diverse ja, skamliga erbjudanden. Mannen fick ett mejl och det var från administratören på sajten. Det var så här, ja, sexinviter är liksom inte tillåtna på vår sida. Så det var verkligen så här en tydlig ja, uppdelning, vilka stereotypa föreställningar som finns kvar.
Men tror ni att det här kan vara någonting som gör att folk tycker det är jobbigt med Tinder, eller känns det som Tinder? Alltså, det är ju jobbigt att bli bedömd alltid, eller hur? Och här blir det som att man, även om man inte vet vilket poäng man har i Tinders interna system, så blir man ju bedömd hela tiden. Vad tänker ni om det?
Ja, samtidigt så säger ju människor just om Tinder att man blir ju inte bedömd riktigt på samma sätt, för att man måste ju få den här matchningen. Mm. Och då får jag ju faktiskt någon som gillar mig. Jag vet ju inte hur många som inte har gillat mig, så att säga. Så att för många så är ju då Tinder bättre än de här andra sajterna när man faktiskt blir avvisad eller i värsta fall ghostad liksom. Så att många tycker nog att Tinder är bättre ändå. Mm.
Hörrni, jag laddade ju ner appen, la upp en bild, skrev en jättekort text. Kanske, nu måste jag gå hem och skriva en mycket längre text. För det stod bara så här, nyfiken journalist eller sånt där. Alltså jag orkar inte, jag var bara så här, jag lägger upp två bilder och ser vad som händer. Ja, och sen så swipade jag på. Och sen skulle jag då, hade jag fått några matchningar och så tänkte jag, okej, de skriver inte till mig, då får väl jag börja skriva då. Och det blir ju väldigt, väldigt svårt. Så sen har du några vetenskapliga tips om hur man ska liksom börja, för Tinder sig ju till och med till mig så här. Du kan börja så här, och du kan börja så här. Alltså de ger såna här tips då för att puffa mig in i tjänsten så att jag ska fortsätta, eller hur?
Jag tror kanske inte att jag kan ge dig några vetenskapliga framgångsrika tips, men jag har tittat i Sexperternas datingbok och hittat en del bra datingtips.
Vilka är Sexperterna?
Sexperterna är en del av RFSL och de jobbar med säkrare sex mot män som har sex med män. Men de har skrivit en datingbok som passar för alla och går att ladda ner. Och jag har plockat ut några av deras bästa tips faktiskt. Mm. Ett av tipsen är: den rätta kanske finns i plural. Det finns faktiskt en bild om att man ska, att den rätta ska komma där liksom, och att det bara finns en rätta. Men man kanske behöver reducera kravlistan lite grann och faktiskt ta lite rimliga kompromisser vad jag kan tänka mig att dejta med. Och då kan man ställa sig några frågor. Är du den du vill vara när du är tillsammans med den här dejten? Fundera på vad som ger dig pluspoäng, men kanske inte helt nödvändigt. Jag menar, rutor på magen kan ju vara trevligt, men är det helt nödvändigt? Och delar ni samma sexuella intressen? Det var tre frågor så här om det.
Ska man ta reda på det innan då, som Kristoffer gjorde innan sin dejt på Stora Essingen?
Eller? Det var en lång väg dit, det var inte den första frågan jag ställde. Så det jag inte.
Men hur ska man ta reda på sexuella intressen?
Ja, men det tänker man just kan göra när man kommunicerar. Men jag vet ju också det här med emojis. Alltså, jag menar, får man en med en tunga ute, då blir jag ju mer intresserad av någon som inte har en tunga ute. Så att, jag menar, emojis är ju också väldigt bra för att faktiskt signalera vad jag vill sexuellt. Det finns ett väl utbyggt språk där också, liksom, in med auberginen eller inte. Liksom.
Ah, okej. Okay. Har du några fler sådana här bra saker? Alltså om man då träffas, som Kristoffer pratade om, man träffas och sen så känner man att i köttet här så funkar det inte, vi hade ingen kemi. Vad ska man göra då?
Ja, men då handlar det ju om konsten att säga nej på ett schysst sätt, verkligen. Och Kristoffer visade ju det där
Han gjorde ju inte det. Ja, det var faktiskt underbetyg.
Inte med så många ord.
Ja, men jag vet ju inte vad han sa, men alltså, det är ju inget schysst att säga så här, ja men vi hörs, om man inte menar det, liksom. Utan försök att inte lova någonting som du inte kan hålla, liksom. Eller, och säg inte den här att ja, men jag har lite dålig timing i mitt liv just nu, kanske framåt, liksom. Så här, det är bara skit. Nej, så här, våga stå för vad du tänker. Mm. Och sen innan du går ut, fundera på vad det är du vill ha. Vill du ha en Mr. Right eller en Mrs. Right? Eller vill du ha en Mr. Right now? Vill du ha någon för att ligga med ikväll eller kanske ett par veckor framåt? Eller vill du verkligen ha den här drömdejten som ska leda fram och du hör liksom bröllopsklockorna ringa där i bakgrunden? Mm. Alltså, vad är du ute efter? Så kan ju det ena leda till det andra i alla fall. Men jag tror att vi dejtar lite olika beroende på vem vi vill ha.
Alltså, jag har verkligen lust att gå ut och leta upp Mr. Right Now just nu. Alltså, det är höst snart och vinter och sådär. Det skulle vara så himla roligt, känner jag just nu. Men jag vet också att det kan bli väldigt svårt. Alltså, då kan det plötsligt bli komplicerat. Sånt där är det ju. Men jag har kompisar som verkligen har så roligt på den här appen. Alltså. Som bara träffar urhärliga människor. Sitter och dricker glatt vin, en kaffe, whatever. Och bara har en jättehärlig kväll. Kan du vara så här riktigt avis, Kristoffer? Att du inte får vara ute sådär? Eller det kanske du får. Jag vet inte vad du har för upplägg i din relation, men du sa
nej,
att du var, inte var singel.
Det är ganska normativt hemma hos oss. Men ja, absolut. Jag kan väl vara lite så här... avsjuk. Jag kan bli nyfiken på det sättet som jag aldrig fått uppleva det. Liksom. Samtidigt också medveten om att Tinder funkar som det gör av en anledning. Det vill säga det absolut värsta som Tinder någonsin skulle kunna göra var ju att skapa en app som skapar lyckliga relationer. För då skulle de inte behövas. Då skulle de liksom eliminera sig själva. Så därför tror jag Tinder...
Det har jag aldrig tänkt på. Det är
men till största delen tror jag att det är, liksom, det är skapat för en hookup-kultur, vilket många reagerar negativt på. Det tycker inte jag naturligtvis måste vara, utan tvärtom. Det är liksom ett absolut så här, socialt och ett fysiskt behov som uppfylls. Men man kanske inte ska tänka sig att här kommer jag träffa den rätte och vad det var, bröllopsklockor och allting sånt där. Det vet jag inte.
Det kan ju bli så.
Det kan ju bli så,
absolut. Och det har blivit så många gånger säkert. Jajamän. Men hörni, jag vill ställa en grundläggande och väldigt svår fråga till er. Förändrar Tinder våra sociala beteenden? Eller är Tinder en reaktion på hur samhället och våra beteenden redan har förändrats?
Får man säga både och?
Ja!
för att absolut. Alltså jag tror att Tinder som all teknik är liksom en förstärkning av mänskliga beteende. Vi bara ger dem möjligheter att uppfylla det. Liksom det. Tinder är ett hjälpmedel. Och det gör också att vi kanske dejtar mer intensivt än vi kunde göra förut. Det liksom, jag tror att längtan är väl alltid konstant i människan. Och sen liksom handlar det bara om liksom vilka sätt att få utlopp för det som det finns. Så därför tror jag att Tinder har förändrat väldigt mycket, men den har gjort det genom att ta liksom det allmänmänskliga sökandet efter någon slags kontakt i oss.
Vilket vackert svar. Sexologen, hur svarar du?
Jag känner att vi måste sluta bjuda in så här intellektuella och välformulerade gäster så att jag kan få säga de där kommentarerna istället. Jag bara håller med, tror jag.
Hörni, nu när vi har vant oss vid att kommunicera och dejta över nya kanaler, så kanske steget till att prata och till och med bli förälskade i datorer inte är så himla långt.
Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions.
Okay.
Are you social or antisocial?
I guess I haven't been social in a while.
How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated.
Hello, I'm here.
Ja, i filmen Her blir huvudpersonen Theodore kär i Samantha, som är ett operativsystem som lär sig mer och mer om honom med hjälp av artificiell intelligens. Och det här, tänker jag, kan bli en utmaning framöver. Alltså att vi människor får konkurrens med datorer som kan så oerhört mycket om oss. Som kan höra på våra röster om vi är irriterade eller glada eller trötta. Och ge oss en exakt rätt respons till det och sådär. Så jag bara tänker så här, vad tänker ni om det? Alltså kommer vi framöver om 5 år stå här och göra en sexpodd, Kristoffer? Som handlar om hur man ska bli kär eller bli unhooked från sitt operativsystem.
Jag tror du skulle säga att, eller kommer robotarna stå här och spela in den åt oss? det är nog absolut inte särskilt långt borta. Hela den här diskussionen om liksom en justerbar partner och liksom algoritmer som är själv maskinlärning pratar man mycket om nu liksom i artificiell intelligens, att det liksom hårdvaran lär sig allt eftersom utifrån våra beteenden. Det tror jag absolut inte är särskilt långt borta. Det pratas ju redan om faran med sexrobotar nu, att de liksom kommer skapa en skev bild av sexualitet, för de kommer vara så otroligt tillmötesgående så att liksom, det kan liksom skada även mellanmänskliga relationer för att man har bara förutsett att det ska vara som liksom där i robotrelationen. Men om vi återgår till liksom den här gränssnittsgrejen, så tror jag absolut att det är en inte allt för avlägsen framtid. Där liksom, sen är det bara frågan, så här, vilket motstånd skulle man få en sån relation som hela tiden liksom bara rättar sig efter vad man gör hela tiden, vilket humör man är på. Jag tror det skulle vara ganska tråkigt.
Jo, men en sak är att sitta och prata med ett operativsystem som Theodore gjorde med Samantha. Men sen när man då har blivit verkligen kär och vill ha sex, så blir det ju mer
komplicerat då. Men så är det här någonting som ni redan laddar för på RFSU till exempel, ni som jobbar så mycket med relationer?
Ja, men vi försöker följa den här debatten, och det är ju väldigt mycket diskussion just nu om de här sexdockorna, och det finns väldigt starka rörelser som ropar på mer etik i de här frågorna, och att det är jätteviktigt att motarbeta den här trenden. Själv är jag nog ganska pragmatisk och tänker att inför alla nya stora fenomen som internet så har det alltid liksom ropats, herregud, det här kommer bli en katastrof, och jag ser med mycket större tillförsikt fram emot det här, och jag har väl lite svårt att förstå att, liksom, att det skulle vara så himla farligt. Själv tänker jag att jag anmäler mig gärna som en av de första att ligga med en robot om det skulle bli aktuellt. Alltså, för att, det kommer inte kunna gå att ersätta de mellanmänskliga mötena, och vi kommer att kunna särskilja på människor och robotar. Den här liksom, äkta människor där det liksom inte går att skilja på robotar och, eller hubbotar och människor, dit tror jag att vi har en lång väg kvar. Mm. Men avancerade sexleksaker, ja visst.
Mm. Ja, men spännande, då kan jag få bjuda in dig till podden här, och när du har haft sex med din första robot så kan du få berätta precis allting i detalj. Låter spännande. Hörni, vi måste sätta punkt för den här sexpodden idag. Men tusen varma tack för att ni kom. Tack så mycket till Kristoffer Ahlström.
Tack så mycket.
Och tack så mycket till Sus Larsdotter. Susanne Larsdotter, förlåt, jag bara säger sus bara sådär, men jag tycker att det passar på dig med dina snygga glasögon och sådär, rosa tröja. Hörni, ni kan bara fortsätta lyssna på fler sexpoddar. De är klickvänliga och de ligger på nätet. RFSU gör också en annan podd som heter RFSU Dokumentär. Den går också bra att lyssna på. Men tack så mycket för idag, och vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Om du gillar det här, gå till iTunes och sätt ett betyg så får ännu fler höra.